Du lyssnar på Korsettkriget av Henrik Bagerius, inläst av mig Cecilia Walton Agrell. Till mamma och pappa. Kapitel 1. Dräkten som slagfält. Våren 1886 fylldes svenska dagstidningar och veckoblad och månadsmagasin av debattinlägg om kvinnors slaveri under modet. En enkel klänning i fornnordisk stil som visades upp vid en utställning i Stockholm hade väckt frågan om det inte var dags för svenskorna att bryta med det franska, hälsovådliga modet och istället klä sig på ett sätt som bättre passade för svenska förhållanden. En av dem som yttrade sig var Sigrid Leijonhufvud, som studerade vid Uppsala universitet. Hon var själv engagerad i den borgerliga kvinnorörelsen och kunde inte förstå varför så många svenska kvinnor uppträdde som om de levde i ett franskt lydrike när de valde sina kläder. Med förtvivlan såg hon hur de glatt tog på sig korsetter som tryckte samman bröstkorgen och ströp blodcirkulationen. Många kände nog till att korsetten var farlig för hälsan, men det gjorde den inte mindre populär. Alla verkade övertygade om att den var nödvändig för att trolla fram en vacker figur. Nyligen hade Sigrid Leijonhufvud varit med när en ung kvinna badade sin nyfödde son, och då modern betraktade hans lilla kropp hade hon lättat tackat Gud för att pojken aldrig skulle behöva bära korsett. Men med ett flickebarn hade situationen förmodligen varit annorlunda. Hade nu denna moder fött en flicka till världen, så hade hon nog betraktat sin lilla dotters välbildade kropp med helt andra känslor, ungefär motsvarande dem med vilka fordom negerkvinnan betraktade sitt gossebarn, fött till träldom. Så djupt rotad är tron på snörlivets nödvändighet. Kunde denna verkligen bevisas, så borde man skynda om att omdöpa det fordom täcka könet till korsettkönet. Vilken dårskap! Sigrid Leijonhufvud hade väntat sig mer av sina landsmaninnor. Varför skulle svenskorna, som var så upplysta, vidsynta och sedesamma, fortsätta snöra sin midja och bära urringade dräkter? Var det inte hög tid att dessa lastbara bruk för lösaktiga ändamål utrotades? Sigrid Leijonhufvud uppmanade till uppror. Ja, här krävdes inget mindre än en dubbel revolution. Först behövde kvinnor stå upp mot all manlig smak som sa att det var en kvinnas plikt och rätt att följa det franska modets lagar. Sedan var de tvungna att resa sig ur sitt frivilliga slaveri under modet och då riskera att gå miste om männens beundrande blickar och uppskattande ord. De måste våga klä sig sunt och anständigt på en bal där alla andra är halvklädda. För det fordrades en nästan övermänsklig eller snarare överkvinnlig tapperhet. En reform av den kvinnliga klädedräkten var i högsta grad angelägen. Men Sigrid Leijonhufvud var inte säker på att svenskorna hade modet eller ens viljan att utföra ett hjältedåd av det slaget. Andra debattörer uttryckte förvåning över att modeslaveriet var så utbrett bland kvinnor i en tid när samhället höll på att demokratiseras. Och det fanns de som frågade sig om kvinnan kunde kräva att mannen betraktade henne som sin jämlike så länge hon följde modets minsta nyck. Var hon verkligen värd alla rättigheter som hon ville ha? Att få rösta i allmänna politiska val och ges tillträde till alla statliga ämbeten, om hon inte ens klarade av att stå upp mot modets tyranni? Nej, för att bli en fullvärdig samhällsmedborgare var hon tvungen att kasta av sig sitt träldomsok och börja klä sig på ett sätt som anstod en tänkande människa. De krigsmättade metaforerna var många. Det talades om att föra korståg mot korsetten, att dra ut i härnad mot snörlivet och att resa vapen mot ett mode som torterade och vanställde kvinnokroppar. Men vem var egentligen motståndaren som skulle besegras? Var det män som krävde att kvinnor skulle vara vackra?